Vi ska nu få svar på några frågor. Den första frågan gäller talet 666 i uppenbarelseboken.
Vet man inte säkert. Jag tycker att den förklaring som fördes fram mycket tidigt, jag tror redan på 100-talet, nämligen att nu vet ju att man skriver med bokstäver siffrorna, och tar man fram då bokstäverna så blir det latinare, en möjlig uppfattning. Det måste ju syfta på antikrist, som vi har sagt det, påvestolen eller påvenbetet. Och när det talas om att det är något som håller honom tillbaka, så har man ju funderat, vad är det för någonting? Och de gamla lärarna som Gesedius och andra, de menar det att det måste ha varit ändå det ordnade romerska samhället, som ju också Paulus hade en hög uppfattning om. Han är ju stolt över att vara romersk medborgare. Och när alltså detta samhälle med kejsaren är störtad, vad händer då? Jo, då kommer latinaren, alltså påven i Rom, den latinske påven i Rom, att vilja ta över, och gör det också om jag läser kyrkohistorien. Han passar på att bli både andlig och världslig förste. Och då är liksom det som hindrade hans framträdande, han finns där redan, dessa makter är i verksamhet, säger Paulus, men det är något som håller honom tillbaka att öppet framträda. Och när då Rom har fallit, så framträder påvedömet tydligt och klart, eller latinaren framträder. Det är alltså tänkbart, men vi kan inte säga absolut säkert. Andra har sagt att eftersom talet 7 är talet för det rätta förbundet, gemenskapen med Gud genom tron på Kristus. Talet på Gud är 3, treenigheten. Talet 4, världens 4 hörn, är världen. 3 + 4 = 7. Alltså förbundet, förenade med Gud, hans barn, genom tron på Kristus. Så 7, trefaldigt, är alltså helt det riktiga. Denne antikrist, han försöker att vara en ljusets ängel, efterapa sanningen. Han ligger alltså näst intill 7, 6. 666 istället för 777. Det är en annan tolkning som har lagts fram. Den skulle kunna vara möjlig. Båda tolkningarna är uppbyggliga, eller i harmoni med vad vi vet i övrigt i skriften. Men när man har sagt att det måste vara Hitler eller Napoleon, då hänger det alltså samman med det att man har inte sett att det är frågan om en person i Guds tempel, en kyrklig person som missbrukar sin makt och går emot sanningen.
Nästa fråga gäller Gog och Magog, som omtalas bland annat i Hesekiel.
Om ni vill läsa lite mer om det här än vad jag kan säga nu, så rekommenderar jag Geselius bibelverk. Han var ju från Finland, så det skulle väl passa bra. Har några av Geselius bibelverk. Läs Geselius bibelverk till Hesekiel kapitel 38-39. Där får man mycket bra undervisning. Medan däremot, om ni går till Fjällstedts bibelförklaringar, så ser ni att han har smittats av olika pietistiska strömningar, med tankar på en allmän judeomvändelse och en del andra sådana saker. Men man kan säga så här, att profeterna, de profeterar om den kristna församlingen, Kristi rike, utifrån sin samtids konkreta, hur Guds rike konkret ser ut och träder fram i sin samtid. Under gamla förbundets tid, under profeternas tid, så är ju de andliga fienderna till det sanna Israel samtidigt synliga yttre fiender, såsom Gog och andra folk i norr, Babel och Assur och Damaskus och sådana saker. Och när då profeterna talar om Messias, så talar de om Messias och hans rike så att det kan i förstone se ut som om det är något jordiskt rike av samma slag som det var under den gammaltestamentliga teokratin. Det talas om ett barn var det oss fött, en son blir oss given, och i det sammanhanget så blir det fred, så att man slipar om svärden till provbillar och så att vargar och lam går samman. Intressant. Och då uppfattar många det så, aha, då blir det alltså ett yttre jordiskt rike. Och på samma sätt när det då talas om fiendskapen mot Messias rike, så talas det lika konkret om folken, världsmakterna, som kommer strömmande för att förstöra Jerusalem och det heligas läger. I båda fallen så är det alltså bilder hämtade från den gammaltestamentliga verkligheten om dels det andliga, sanna Israel, Guds rike, och den sanna friden i detta rike mitt i en ond värld, och om Satans angrepp och förföljelse av Guds Jerusalem i båda fallen. Och därför så, precis som när freden i och med Messias är en verklig fred, änglarna ljuger inte när de säger frid på jorden när Jesus är där i krubban. Och likväl så är det sant, jag har inte kommit för att skaffa, det är inte frågan om en jordisk yttre frid, men det är en frid hos Messias och med honom, Immanuel, Gud med oss. Där har vi frid, befrielse från Satan, från syndens skuld, och förbannelsen, den tar han bort, och han är vår löftesman. Så på samma sätt som detta är verkligt, så är också då detta om Gog och Magog, detta att fienderna mot Guds folk gör en sista yttersta ansträngning också en liten tid, och då står Gog och Magog för alla möjliga av gudsfientliga makter som försöker underminera, fördärva Guds församling, det heliga släger. Men om så hela helvetet kommer stormande, så ska den inte kunna vinna seger över den sanna kyrkan. Helvetets portar ska inte bli en övermäktig, inte heller Gog och Magog, som det står. Men jag det är för långt att gå närmare in på detaljer här.
Nästa fråga gäller uttrycket det fulla antalet av utvalda, och om det här har någonting att göra med predestinationen.
Ja, det kan man säga. Det tangerar predestinationen. Det finns ingen predestination till fördömelse. Det är den kalvinistiska falska läran. Men alla de som kommer till himmelen kommer dit uteslutande genom Guds nåd, genom Guds predestination eller utkårelse. Av evighet, ja. Ja, det är det. Men en människa ska inte av den anledningen som våra bekännelser framhåller sitta ett hörn och tänka så här: ja, antingen så blir jag salig eller då blir jag det inte, eftersom jag inte själv kan omvända mig. Vi kan ju inte omvända oss själva. Vi sitter i mörker, vi är andligt döda. Utan hon ska alltså bruka det medel genom vilka anden saliggör. Alltså nådens medel. Genom nådens medel väcker sig evangelium. Och hon ska lita på och tro när hon får höra sanningen. Och då är ju den bibliska läran det vårt förnuft icke kan fatta. Om hon nu icke tror det, hon förhärdar sig däremot, hon vill icke, så är det alltså inte Guds fel, utan helt och hållet hennes eget fel. Ni har icke velat. Det är deras trots, deras ohörsamhet, deras synd, att de går förlorade. Det är inte som Calvin lärde, att det är Gud som har bestämt somliga till helvetet, utan helt och hållet människans ohörsamhet och onda viljas fel. Och då vill, och det gör många, då drar man den slutsatsen utifrån förnuftet: ja, men i den mån jag nu då tar emot det och hör det, då måste det bero på att jag är lite bättre än de andra. Jag öppnar mig. Och man har ritat bilder där det finns ett handtag på hjärtats dörr, bara som jag kan komma åt på insidan och inte på utsidan. Och när frälsaren kommer och knackar så hänger det på mig om jag öppnar. Detta är alltså synergismen, den falska läran att det delvis är människans medverkan och hjälp som gör att man blir omvänd, att Kristus kommer in. Men Bibeln lär, det är helt och hållet Guds nåd. Jag har ingen vilja som kan besluta mig för nu ska jag låta bli att göra motstånd och nu ska jag säga mitt ja. Utan före omvändelsen finns ingen ny människa. Den nya människan föds i och med omvändelsen. Och det är bara den nya människan som vill vad Gud vill och samverkar med Gud. Den gamla människan kallas ju i Bibeln för köttet. Och köttet är fiendskap mot Gud. Vill icke det goda, står ständigt emot. Om vi som nu har blivit genom evangelium överbevisade, födda på nytt, vad ska vi säga? Jo, enligt Guds ord och enligt vår bekännelse måste vi säga, det är fullkomligt obegripligt att jag, som är lika ond som alla andra människor, har blivit född på nytt. Jag som inte hade någon vilja att säga mitt ja, ingenting. Det är bara Guds nåd, Guds stora obegripliga godhet. Jag kan bara prisa hans nåd och barmhärtighet, inte hans barmhärtighet plus att jag ville. Jag har lika lite möjlighet att hjälpa till som den ofödde har möjlighet att hjälpa till sin födelse. Och därför säger just Jesus att det är frågan om en pånytt födelse, om ni inte blir födda på nytt. Och Nikodemus fattar ju inte det här och tänker först, ja men kan en krypa in i moderlivet igen och sen komma ut, det går ju inte. Men Jesus använder denna bild för att göra det klart att när någon föds så hjälper inte fostret det minsta till. Tvärtom, man sätter sig på tvären, man kommer med ändan före ibland och det blir väldiga problem så att modern håller på att dö. Det är helt och hållet oberoende av fostrets medverkan. På samma sätt använder aposteln bilden av en död. Den som inte är troende är andligt död. Och kan en död hjälpa till? Nej, det vet vi ju, det är omöjligt. Kunde flickan som Jesus ropade till, talita kom, flicka jag säger dig stå upp. Kunde den flickan då som död tänka, ja jag kanske ska göra det då när han ber mig. Det fanns ingen livskraft hos henne. Likadant hos Lazarus som luktade redan. Fanns ingenting att han kunde säga, ja jag avgör mig väl för Jesus idag och går ut. Nej. Helt och hållet genom själva ordet sker det. Och den kristne får då trösta sig med denna nåd. Och ska trösta sig med det. Och vet att han är utkorad av evighet. Och ska vara viss om sin salighet. Att inte vara det är att tvivla på Kristus och hans ord. Ibland har man fått lära sig att det är fint att tänka, ja kanske. Men det är otro. Utan man säger som Paulus, jag är viss om, jag vet. Och hur kan jag säga detta? Jo, därför att frälsningen beror inte på min styrka eller vad som har hänt här i mig. Utan jag vet, därför att jag vet vad jag ser på och tron ser på Kristus. Och det är säkert, det är visst. Och är det inte visst, då är det därför att jag gör det vissa till något ovisst. Det är visst. Han har köpt mig och han har låtit mig få höra om det och han har fört det till mig och det är mitt. Jag vet det, jag har hört det. Och därför får vi lära oss i lilla katekesen, men det har strukits i många pietistiska katekeser, men Luther har det med. Där han undervisar om det enskilda skriftemålet och så säger han, när du hör predikanten eller prästen förkunnar för dig din synd är förlåten, så ska du tro det lika visst som du hör Gud själv säga det till dig. Vissheten vilar alltså på ordet, på nådemedlet, den nåd som kommer till mig i evangelium, i ord och sakrament. Det är därför vi kan stå med upplyftade huvuden inför den yttersta dagen. Men det är falskt och oriktigt och obibliskt att använda Bibelns lära om utkårelsen så att man sitter och beräknar, ja, den är utkårad men inte den, inte. Nej, då försöker vi tränga in i Guds hemliga rådslut där vi inte kan se in. Endast Gud vet vilka som är skrivna i livets bok av evighet. Där har inte vi tillträde. Den livets bok vi har tillträde till, det är denna. Och här får vi se vad som är mitt och vad jag har skrivit. Den ska vi rannsaka, den uppenbarade Guds vilja. Men inte försöka tränga in i Guds fördolda.
Följande fråga gäller Matteus 24:40-41 och speciellt uttrycket att lämnas kvar. Betyder det här att helvetet finns här på jorden?
Nej, de lämnas kvar till att dömas tillsammans med hela den otrogna djävulen och den gamla ormen och allesammans och kastas in i den eviga glöden. Alltså vi använder ju detta uttryck ibland och säger vi folkhögskolan säger tar eld. Så talar vi om detta att 30 personer rycktes ut. De andra lämnades kvar eller blev kvar. Betyder det att de fortsätter att leva på jorden i något tusenårsrike eller någonting annat? Nej, det betyder de blev inte räddade. De blev inte bärgade. De blev kvar för att gå under i det eviga fördärvet. De blir inte räddade in i den himmelska glädjen, utan domen kommer över hela den här världen som ska fördärvas. Och alla de som icke upptages in i den himmelska glädjen, de kastas ju med Satan in i den brinnande sjön. Det är alldeles riktigt som du säger att uttrycket lämnas kvar. Har man alltså pressat i fel riktning, att det blir att de är liksom kvar här på jorden. Och så har man, om jag kanske läst de här böckerna, jag sitter i ett flygplan på väg över Atlanten och så plötsligt så är inte det grannen med där och piloten är borta och bara två flygvärdinnor är kvar. Och så, jaha, nu har det där hemliga bortryckandet ett rum. För det första har vi sett att det är inget hemligt bortryckande. Det dånar och ljuder, det är den yttersta dagen, det är Herrens dag, Herrens tillkommelses dag. Och sen ser vi också här där det talas om en tas upp, en lämnas kvar, att det står om den dagen, Herrens tillkommelses dag. Hur ska det vara då, talas det ju om. Så det är alltså inte någonting tusen år före den dagen, utan det är just på den dagen och den stunden när Kristus kommer åter, människosonens dag, när han visar sig synligt på himmelen, precis som han lämnade världen synligt, kommer åter.
Det talas om att den falske profeten ska göra tecken och under. Är det ett förhärdelsens tecken att löpa efter undergörare?
Ja, det är inget gott tecken att man skyndar sig dit, det sprids där. Har ni hört det? Det har kommit till Vasa än. Och det är säkert, vi har verkligen sett det där. De reste sig upp i rullstolen och det och det. Och så kommer det fler och de vill vara med och de räcker upp sina händer. Man kommer alltså icke dit för den eviga himmelska fridens skull, för sina synders förlåtelses skull, utan i första hand kommer man för den kroppsliga hälsan. Och man kan konstatera vid många av dessa möten så är evangelium egentligen borta. Det är en annan form av kroppsligt socialt evangelium det är frågan om. Man kan ju också lära sig av det vi sa förut, att vi behöver inte alltid tro att allt det där som sker är bluff. Mycket av det är säkert bluff. Mycket av det är säkert skickligt gjort. Men mycket av det kan också vara det händer. Jag har ju läst här att de gör verkliga tecken under, precis som trollkarlarna i Egypten. De gjorde verkligen vatten, av vatten det blev blod och många andra ting. Men vi ska, vi måste alltså pröva deras lära, deras bekännelse. Och när vi då hör att bekännelsen är falsk, man förnekar Guds klara ord på många punkter, ja, då behöver vi inte gissa om vad är det för någonting, utan då vet vi detta, att det är icke från Guds gode ande. Det är inte Guds gode ande som faller på dem. Och det kan man också komma ihåg när det gäller mycket av tungotal, att det är ett fenomen som bevisligen sker. Men det sker inte bara bland troende. Det sker inte bara bland rättroende. I den karismatiska väckelsen framträder det människor som säger: den som tror på Kristi gottgörelse är förbannad. Och det måste tro att Maria har farit upp till himmelen och är avlad utan synd. Och så talar han i tungor. Inte en, inte 1 000, 5 000, 10 000, 30 000, 50 000. Det finns också helt utanför den yttre kristna kyrkans råmärken människor som talar i tungor, i andra religioner. Så att tala i tungor, alltså den form av tungotal det här är frågan om i regel, det är ett psykologiskt fenomen som går att få fram på många håll. Och man kan också få fram det utan extas, med bara verkligen en vilja, som många karismatiker vittnar om. Jag har nyligen läst en bok av en av de karismatiska ledarna där han beskriver det hela. Där han kan sitta där han bara bestämmer, ja, nu talar jag tungor en stund, så gör han det. Sen i det sammanhanget kan vi framföra att man alltså frågar mycket lite efter lära. Man frågar mycket lite om man förnekar vissa sanningar av Guds ord. Och man talar om att denna nya gemenskap man känner, den är så rik, därför att där är vi metodister och baptister och lutheraner och romerska katoliker, och vi är så ett. Då vet vi att det är obibliskt. Därför vi vet att Guds ord får man inte handskas med på det sättet. Utan enligt Bibeln själv så ska vi allesammans hålla fast vid Guds ords lära. Allesammans lära ett och detsamma, står det. Första Korinther 10. Vi ska vara ett i tron. Vi ska bekänna den bibliska läran. Och när den förnekas så får vi inte säga så här: ja, det gör ingenting, vi har ändå en sån härlig salig gemenskap. Utan då är det en surdeg som kan förföra, och då måste det tas upp och rättas till om möjligt. Och om då den som säger att Kristi ställföreträdande gottgörelse, det är förbannat, det ska vi inte ha, och han inte vill överge denna osanning, så måste han ställas utanför den kristna församlingen av kärlek. Och gör man det inte, utan låter honom stå kvar där och hälsar honom, så blir vi delaktiga av hans förnekelse, står det i skriften. Och man syndar då på ett fyrfaldigt sätt. Man syndar mot Gud som har befallt att det inte får vara en förening, en gemenskap mellan sanning och lögn, Kristus och Belial. Man syndar mot den falske läraren själv. Han får inte klart för sig hur allvarligt det är, utan han har ju kristna med sig, hos sig, under sig. Och man syndar emot kyrkan, de medkristna. De tänker, då är det inte så farligt, titta här, han är ju med i alla fall. Och man syndar mot sig själv, sin egen själ. Man utsätter sin egen själ i fara. Ty lite surdeg syra hela degen. Det typiska idag i den stora karismatiska rörelsen är alltså att man är ganska likgiltig för läran och allt Guds ord, och försvarar en gemenskap som bygger på saliga, härliga känslor. Det är så härligt. Jag hade ett tv-program i Sverige nu, ja, 2-3 månader sedan tror jag det var. Jag vet inte om ni såg det här i Sverige, och så intervjuades de. Det är så härligt, det är stört skönt, jätteskönt. Jaha, ja, det är klart att vi lär ju olika, vi menar nästan olika med allting, men det är så jättehärligt i alla fall. Det är liksom det som är det fina. Läran är helt borta egentligen. Kärleken till sanningen har kallnat. Men kärleken till sig själv och de egna känslorna, det har hettats upp.
I Matteus 5:5 talas om att de saktmodiga ska besitta jorden. Hör det ihop med tusenårsriket?
Ja, det står ju redan i fjärde budet: hedra din fader och din moder på det att det må gå dig väl och du må länge leva på jorden, säger aposteln i Efesierbrevet. I gamla förbundet så var man på väg mot Kanans land, och då sa man: hedra din fader och din moder på det att det må gå dig väl och du må länge leva i det land som Herren din Gud skall giva dig. I detta ligger ju att vi får ju också, jag har ju talat om att det andliga, det är det stora, det verkliga. Men ändå får vi ju över måttan av jordiska välsignelser så kolossalt mycket, inte sant? Det kan till och med den vittna om som kanske har haft lidande i höften i hela sitt liv och mycket annat, hur mycket gott han har fått här på jorden av sin Gud. Ja, det troende hjärtat vill ju säga som Job: bara tacka för allt det goda han får, även när han är hårt tuktad och slagen. Och det sant troende, de får alltså besitta jorden i den betydelsen de får vara här på jorden. De blir ofta skonade för ond bråd död. De blir välsignade på många olika sätt, får många stora yttre gåvor. Jag ska inte ha någon vittnesbörd här, men jag vet hur mycket gott både ni och vi i Uppsala har fått av yttre ting. Så kolossalt mycket gott. Sen står det ju här, om man ser på sammanhanget, att det inte är frågan om alltså då något yttre jordiskt tusenårsrike, eftersom det är ju en hel rad av saligprisningar. Och där talas det om: saliga är de som får lida förföljelse för rättfärdighets skull, till dem hör himmelriket till. Det måste ju vara frågan om samma saliga hela tiden. Och där ser vi att det inte är frågan om ett besittande av jorden som utesluter förföljelse, eller som utesluter hunger och törst, eller lidande. Glädjen så fröjden er, ty er lön är stor i himmelen, så förföljde man ju och profeterna som var före er. Man kan alltså inte ta detta ställe, saligare sagt modig att du ska besitta jorden, som ett exempel på ett jordiskt lyckorike. Men vi har detta löfte att vi ska länge leva på jorden. Det är sant. Hedra din far och din mor på det att det må gå dig väl och du må länge leva på jorden. Det för mycket välsignelse med sig, Guds fruktan. Att man håller sig till Guds ord, att man är, inte vågar göra Gud emot, därför att man vet att välsignelsen ligger i hans ord. Sen vet vi också det att jorden ska gå under och det otrogna, men inte det som här prisas saliga. De lever och regerar. Och när denna jord går under, så går inte de under och deras rike, det är ett evigt rike. Det babyloniska riket skulle gå under. Det medis-persiska, det grekiska, det romerska, alla rikerna. Men det var en liten sten som lossnade, inte av människohand. Det blev ett evigt rike som aldrig går under. Och det ska upprättas nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.
härnäst gäller det nöden för dem som så att säga löper runt på olika ställen för att söka tillfredsställelse.
Och vi behöver ju dels komma samman för att bli stadfästade i sanningen, så vi vet vad som är rätt och bibliskt, så vi kan gå ut med ett rent Guds ord. Och sen måste vi, precis som vi hörde, ut med sanningen, undervisa, förmana, varna, trösta, hjälpa. Vi är ju befallade, varje kristen, gå ut. Och det bör vara en gemenskap där som inte då tar tillbaka med vänstra handen vad som ges med den högra, eller har några tjänare som kommer med sanningen och andra inte med sanningen. Några som säger det blir inget jordens tusenårsrike och andra som säger jo, det blir det visst. Alltså det kan inte vara en läropluralistisk lärjungaskara eller kyrka som ska gå ut med nådens medel, utan en skara som går arm i arm, skuldra vid skuldra, med samma evangelium, samma Guds ord, och som värnar om den sanningen och är ivrig att sprida den, ivrig att missionera. Det är alldeles riktigt, ivrig att missionera. Och är det några som skulle vara ivriga att missionera, så bör det ju vara den lärjungaskara eller kyrka som har sanningen och enigt står om den. Den ska inte gömma sig i ett hörn, utan den ska gå ut. Det finns ju Finnair och det finns Viking Line och det finns lite av varje. Det är bara att fara ut. Och så har vi möjlighet att spela in på band. Vi har möjlighet att skriva ner och skicka och sprida det på det sättet. Det är inte personligen kan komma till alla håll. Men det brukar vara så att det finns människor som blir övertygade om Guds ord och ser hur viktigt det är. Då kan de inte hålla det för sig själva. De blir ivriga att föra det vidare.
Det varnas mycket för falska tecken och läror. Finns det inga sanna tecken och under?
Jo då. Och därför så är det viktigt att de riktiga tecknen och undren som är från Gud, till exempel helbrägda gör och annat sådant, mycket märkliga ting som händer, så måste det ändå ytterst alltid prövas efter Guds ord. Och ser man att detta är förenat med en biblisk och sann undervisning, så ska vi tacka Gud för den nåden. När Gud inte bara botar oss genom läkarvetenskapen, utan plötsligt kanske utan läkare tar bort vår cancer eller någon annan sjukdom. Och vi är också befallda att bedja för varandra. Att verkligen bedja om Guds nåd, Guds välsignelse, om det är Guds vilja att denna sjukdom tas bort. Och kanske inte någon medicin eller kniv har givits och plötsligt den är borta. Men vad vi har velat framhålla här är alltså att tecknen i sig själva inte är något bevis för att det här är något fantastiskt som vi måste hålla oss till. Utan man måste, den sista liksom prövningsgrunden, det är läran och bekännelsen. Och det framhålls redan i 5 Moseboks 13 kapitel.
Nästa fråga går till Daniel 9, 24 och framåt, och de 70 årsveckorna.
Ja, det är inte så lätt. På den punkten tror jag Ora Saarinivaara också säger helt riktigt. Alltså att den 70:e i samband med, nu bäst vi slår upp texten så jag inte pratar i vädret, det är alltid viktigt, att de här årsveckorna är ju en profetia i anslutning till en tidigare profetia, där Gud genom profeterna sagt att fångenskapen ska vara i 70 år. Och så undrar Daniel, ja men nu har de här 70 åren gått, hur är det nu då? Hur blir det då? Kommer nu ett rätt återvändande, som inte bara är det fysiska återvändande, utan ett återvändande i tro? Och då vet vi, nej, det gjorde det inte. Det blev ett visst fysiskt återvändande, men det blev ingen sann omvändelse. Fortfarande var det bara en liten rest. De flesta mötte sanningen med otro. Och Daniel får då svar på detta. Han får veta att det ska gå 77 år. Det är ordet sjua som man översätter med årsvecka. Och det är möjligt det ska fattas så, men vi vet inte absolut säkert. Och då är först ett problemet från vilken utgångspunkt man ska räkna. Det står från det att ordet utgick. Och det måste vara ett ord om att Jerusalem och templet skulle byggas upp igen. Och då är problemet bara det att det finns flera utgångspunkter att välja på. Redan Cyrus eller Koresh utgav en befallning om att de skulle få vända tillbaka och bygga upp. Det står visserligen bara uttryckligen templet, men förmodligen innefattar det om man ska bygga upp templet på att bygga upp staden. Men sedan kommer det ett par gånger till på 400-talet och bland annat 458 eller 457. Då upprepas detta, de får vända tillbaka och bygga upp Jerusalem. Och om man utgår ifrån 457 eller 458, då kommer man precis till Kristus om man tar det i bokstavliga år. Alltså 70 års veckor blir då 490 år. Då kommer man precis till år 33 när förmodligen Kristus dog och uppstod. Men vi vet alltså inte säkert utgångspunkten, och det finns andra utläggare som menar att vi ska ta dessa tal helt symboliskt som att, och inte så där räkna så där oerhört exakt på de här åren. Men det är alltså möjligt att man ska räkna så, då kommer man fram till Kristus. Och då är det naturligtvis helt omöjligt att räkna 69 årsveckor, alltså 7 gånger 69. Och så sen gör man halt i ett par tusen år. Och så lägger man in den sista veckan sen. Och så säger man att det blir ett antikristigt rike i 7 år. Det enda skriftstödet för det är alltså den här feltolkningen av årsveckorna. Det finns alltså ingenstans det talas om en vedermöda i 7 år. Ingenstans. Dessutom är det ju så med den här sista årsveckan. Det står ju då i Daniel 9:26. Men efter de 62 veckorna, då har det först gått 7 årsveckor och sen 62, alltså sammanlagt 69. Då ska en som är smord förgöras. Det vill säga efter den tiden, då kommer Messias att avrättas. En som är smord att förgöras måste nog betyda det. Messias kommer att avrättas. Utan att någon efterföljer honom, står det här. Det är nog inte så där väldigt bra översatt. På hebreiska står det en lå. Och det är så, han har ingenting. Det vill säga, han är bortkastad av alla. Ingen yttre, rik, stor kung i den yttre meningen. Han hade naturligtvis allt, han var ju Gud. Men för det mänskliga ögat hade han ingenting. Ingenting var åt honom. De tog till och med av honom kläderna och delade den mellan sig. Och så står det, och staden och helgedomen skall en anryckande förstes folk förstöra. Det är alltså profetian om Jerusalems förstöring. Hur blir det alltså när det har gått, när det nästan är detta förord? Jo, då kommer alltså Messias, men han kommer att förgöras. Och hur går det med templet som de hoppas så mycket på? Jo, det kommer en anryckande första att förstöra. Det står inte att det ska ske just då. Det står därefter ska det ske. Och vi vet att det ägde rum år 70 efter Kristus. Och så står det då så här översatt. Och själv skall denne få sin ände i stört floden. Och intill änden skall strid vara för ödes oryggligt besluten. Det är lite svårt att utlägga det här för att det inte är så där vidare bra översatt. Det beror på att de som översatt har inte fattat dyft av det här. Och de har trott, de har tänkt på helt andra saker. De säger att det har inget med Messias att göra. Utan det handlar bara om Maccabeertiden. Men här talas det om att förödelsen är oryggligt besluten. Det måste syfta på alltså domen över den gammaltestamentliga kyrkan och dess Jerusalem. Det ska förtrampas hela tiden. Det kommer inte att upprättas igen. Det ska förtrampas under hela hedningarnas tid och sen är det slut. Och detta som en del säger nu, att i och med att efter 6 dagars kriget så har alltså israeliterna nu erövrat gamla staden och hedningarnas tider förbi. Det är ju barockt. När nu judarna erövrat gamla staden så har de ju därmed inte blivit troende. Utan de är ju i biblisk mening hedningar. Eller som Jesus säger enligt uppenbarelseboken, de påstår sig vara judar men är det inte. Det vill säga, de är judar till det yttre, till köttet, till namnet, men de är det inte. Ty den är en jude som är omskuren till hjärtat, det vill säga en troende. Kommer ni ihåg det? Romarbrevet 3, Romarbrevet 2, 28-32. Och den är inte en israelit som är det efter köttet, utan som tror på löftet, står det i Romarbrevet 9. Att då säga att de som förkastar Messias, förkastar Guds ord, att de därmed på något sätt ändå är Guds folk nu när gamla förbundets tid är ute, det är ju barockt. Och att hedningarnas tid skulle vara slut 1967, alltjämt så är det hedningarnas tid ända till yttersta dagen. Och Jerusalem är förtrampat, det vill säga det yttre Jerusalem blir icke en stad i Guds folk, utan det kommer bara att vara en vanlig stad som alla andra städer, som Stockholm och Vasa och sådana saker. Och sen står det här vidare i 27. Och han skall med de många sluta ett starkt förbund för en vecka. Och det är alltså då den här 70:e veckan. Och då har man ju uppfattat detta så att det är han, det är Messias, det nya förbundet som han sluter. Och mitt i den här veckan, alltså då mellan, låt oss säga att Jesu offentliga verksamhet varade 3,5 år, och sen då mitt i den veckan så fullbordar han hela ceremoniallagen och Moselag, så att han bringar då till fullbordan alla bestämmelser om offren. Då är det det som syftas på när det står att och för en halv vecka skall genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade. Han fullbordade alltså mitt i denna vecka. Efter 3,5 år så naglas han fast på korset. Och sen då den andra halvan, jo det är då när detta faktum först erbjudes det gamla förbundets folk. Ni ska gå först till judarna, tala om det för dem, och sen ut i hedningarna. När de inte vill höra, då skuddar ni stoftet av fötterna och går till hedningarna. Hedningarnas tider börjar. Och Gud bekräftade, som jag sa förut, med särskilt tecken när han utgjuter anden synligt, att det är så här. Nu är den tiden inne, hedningarnas tid, då det går till Cornelius hus och samaritanen och sen ut till världens ända. Och kyrkan har liksom kommit igång och gått ut till hedningarna under denna andra halva, alltså de andra 3,5 år. Så församlingen kom igång. Församlingen Antiochia grundad och Paulus sändes ut till hedningarna tillsammans med några andra. Men de här darbyisterna eller dispensationalist, de uppfattar inte det här som en utsaga om Kristus, att han sluter förbundet, utan de säger det är antikrist. Det är antikrist det syftar på det här. Så de menar att antikrist skall med de många sluta ett starkt förbund för en vecka, och för en halv vecka skall genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade. Och då säger de så här, att i 3,5 år så kommer massor av judar att ingå förbund med antikrist. Men så kommer de efter 3,5 år att komma ihåg att de har gått på en nit. Därför att det står här att då kommer slaktoffer och spisoffer avskaffas. Och det var ju fel, det skulle de inte göra. De menar nämligen att templet ska byggas upp igen och offren ska igång igen. Och när de tolkade så sätter de alltså ett jättehopp från vers 26 till vers 27. Så att denna sista årsvecka, den har inte kommit än, utan den kommer då i samband med det antikristiska riket. Men en sån tolkning är mycket svår att förena med texten, utan han här i vers 27 måste syfta på Messias. Och så står det då vidare: och på styggelsens vinge skall förödaren komma. Detta ska fortgå till dess att förstöring och oryggligt besluten straffdom utgjuter sig över förödaren. Eller bättre översatt, det förödda. Och det betyder alltså detta, att det blir ingen återupprättelse av det yttre judiska folket och någon allmän judisk omvändelse, utan denna oryggliga straffdom fortgår. Och som vi läste förut i Jeremia 31:37, till slut, så när himmel och jord ska förgås, när den yttersta dagen inne, så blir det definitivt en förkastelse av alla otrogna judar. En rest har blivit räddad och plockats in en efter en under hela tiden fram till den yttersta dagen.
Vi hinner ännu med några ord kring frågan om inte Israelstatens upprättande 1948 har något samband med Gamla testamentets profetior.
Att det finns bara ett Israel, ett Guds folk. Och Guds folk är aldrig någonting annat än Guds rike. Och Guds rike är aldrig någonting annat än där Gud regerar. Det vill säga, det finns inget Guds rike eller Guds folk där man är otroende, utan där är det alltid oegentlig betydelse. Precis som den kristna församlingen som syns får kallas kyrka i oegentlig mening, eftersom kyrkan är ju bara de sant troende, inte sant? Som vi inte kan se. Vi kan inte se in tron i hjärtat. Vi bara räknar som sanna troende de som har en biblisk bekännelse. Men det kan finnas hycklare som imiterar. Alltså, den sanna kyrkan är osynlig, men vi vet att den finns i en kyrka där evangelium finns, eftersom evangelium alltid föder några på nytt. Eftersom det står i Guds ord, det är löftet, att det vänder aldrig tillbaka tomt, utan det vänder aldrig tillbaka, alltid tillbaka och har fött någon eller några på nytt. Och eftersom det finns några där som är kyrkan i sann egentlig mening, så får den yttre helheten använda ordet kyrka i överförd mening. Det låter kalla för synekdokisk mening. I och med att den osynliga kyrkan finns där, så får den yttre hopen kallas för kyrka. Och då så kan en sån yttre hop vara en renlärig eller en falsktroende irrlärig kyrka. Den är renlärig om alla enigt slår vakt om sanningen och inte